Ja, vi började igår med att se begreppet frihet och begär. Och många har sett att de kan stå i konflikt med varandra. Och Jürgen Schmitt hjälpte oss att se att man kan dela upp begären i tre aspekter. En aspekt är kroppens sunda och naturliga begär efter mat och dryck och så vidare. En annan aspekt är det andliga i människans naturliga och sunda begär efter förening med det andliga i världen. Och så var det den tredje aspekten som började som ett andligt sökande. Men som sedan kom ur balans och tog sig uttryck i olika former av överdrifter. Vi fick benämnt romarna som konsumerade och åt flera gånger. Bara för att fördjupa sin njutning istället, kroppslig njutning. Och vi ser idag hela det västerländska samhället i samma problemställning. I en överkonsumtionssituation som är på väg att göra slut på planetens tillgångar. Sen kom vi in på några sinnesforskare och vi börjar med en forskare som heter Paul som kryp under ett täcke för att undersöka vad sinnesintrycken var. Han tryckte då på ögonen och fick olika fenomen som ljus och färger och så vidare. Och han menade då att sinnesintrycken var helt subjektiva och någonting om den yttre världen kunde man inte säga på grund genom sinnesintrycken. Johannes Müller utvecklade det här i lagen om de specifika sinnesenergierna. Lagen om de specifika sinnesenergierna. Han menade att han gjorde försök med både genom tryck och genom kemiska retningar och genom elektrisk impulser och fick då från sinnet, till exempel ögat då, samma resultat hela tiden, ljus och färg fenomen. Och han menade det då att varje sinne bara svarar med sitt specifika sinnesenergi. Och att man där då kan inte kan säga någonting om världen egentligen. Man kan då invända mot detta, vem har då sett sinnena och ögonen och synnerverna och så vidare. Då måste de ju också vara subjektiva uppfattningar. Johannes Müller hade också en upplevelse av bildseende. Han såg bilder då som inte han hade sett i, som var upplevelser eller minnen eller något sånt, utan helt nya bilder av människor och djur. Och rum som rörde sig från periferin och in emot ett centrum. Och han har märkt till att tankar, han jagar bort de här bilderna. Och han menar att detta var produkter av sinnets eget liv. Och i normal population kan man säga att ungefär 7% har haft den här typen av upplevelser. Men vi märkte igår att ungefär 70% var den här har haft den typen av upplevelser. Johannes Müller reste till Göte för att tala om de här upplevelserna. Och Göte hade då haft, förstod med en gång vad Müller pratade om, men hade haft tvärtom upplevelser att vi utgick ifrån mitten istället och rörde sig utåt. Och Göte såg då blombilder, men vi kan lägga märke till att det var inte naturliga blombilder av naturliga blommor, utan det var de var regelbundna stilistiska som en bildhuggares rosetter. Och de rörde sig från en mittpunkt och utåt. Och Goethe kallade detta för exakta fantasier. Och Goethe noterade också att han bara kunde se detta om han befann sig i ett tillstånd av lugn och ro. Och vi kan jämföra med indiska bilder av mandalas som ofta ritas på olika stilistiska sätt och som också som används som koncentrationsövningar och som är då bilder av mästare i meditationen. Så kom Göte gick så vidare genom att söka förbinda de här inre, de här att försöka förbinda ögats efterbilder med den inre kvaliteten i det som upplevs när man ser till exempel röst. Och känslan, resonansen i själen, likväl som ögats efterbild, svarar till ting. Och Göte menade då att så försöka förbinda den här inre, andliga, exakta fantasibildupplevelsen med den sinnliga upplevelsen, det blir för Göte en andlig skolningsväg. Så kom vi in på en extrem filosof vid namn Berkeley, som menar att säga att till exempel tavlan finns är fel, för om vi vänder oss om så finns den inte. Och att överhuvudtaget mena att mångfalden existerar är rena syndafallet, menade Berkeley. Han menar att vad som finns egentligen är bara verkligheten, bara finns i vårt inre och i vår medvetenhet och i Gud, i det rent andliga. Och varje gång vi upplever någonting så är det, berörs vi av, i själva verket av Gud. Så skulle jag vilja tillägga en liten betraktelse om naturvetenskapen. Vi har sett nu att filosofin har stora problem med att definiera vad som är verklighet och inte verklighet. Och samma problem finns i naturvetenskapen. I början av det här århundradet så började man studera ljus och partiklarna. Och man kom då till den slutledningen att ljuset, som man förut trodde var en vågrörelse, också hade egenskaper av partiklar. Man kallade då dem för fotoner. Och när man studerade partiklarna så upptäckte man att partiklarna hade samma egenskaper som vågor. Det vill säga, om man skickade partiklar i ström mot varandra så gav de ibland resonans och ibland så plånade de ut varandra, ungefär som vågor. När man slänger två stenar i ett vatten så de vågar ibland förstärker varandra och ibland slätar ut varandra. Och man kom då till frågan, är ljus av våg- eller partikelnatur? Eller är elektroner partiklar eller vågor? Och det här kunde inte besvaras tillfredsställande, eftersom elektroner och fotoner visar tendenser att uppföra sig som bägge, beroende på omständigheterna under vilka det observeras. Och nu var man tvungen att upplösa hela Newtons världsbild. För vetenskapen var detta en mycket allvarlig paradox. Hur kunde en partikel också vara en våg? Eller en våg en partikel? För att få någon reda i paradoxen introducerades kvantmekaniken, idén om det atomiska fenomenen endast kan beskrivas i termer av sannolikhet. Informationen om dessa sannolikheter finns lagrad i en matematisk beskrivning som har formen av en våg. Denna infallsvinkel leder till ovanliga filosofiska slutsatser. Och här kommer jag till det. En partikel kan inte längre definitivt existera på en särskild plats, på en särskild tid, men visar sig sannolikt existera. Sannolikheten bestäms av styrkan hos den matematiska sannolikhetsvågen på den speciella punkten. Den tidigare definitiva distinktionen mellan existens och icke-existens, rörelse och vila, partiklar och vågor, karakteristiska för Newtons fysik och i allra högsta grad för vår egen erfarenhet, börjar lösas upp. Och här närmar sig alltså naturvetenskapen den gamla kinesiska visdomen som säger att ting har aldrig funnits, bara händelser, vågor eller vågrörelser. Och jag vill fråga, kan man då säga så här att vågorna, eller att det är fel att säga att om stolen eller så att säga, bordet här då, finns eller inte finns, för både vågen och vågrörelsen och havet finns ju hela tiden. Men det roliga är att vågen inte aldrig kan finnas utan havet. Men havet alltid kan finnas utan vågen. Eller som Samhita Veda säger, att det som finns är ett. Det seende benämner det vid olika namn. Då skulle jag fråga, är det att göra det för enkelt för sig?
Är det någon fråga? Till Björns hemstilling eller till Eder? Ämnen? Är det någon som har blivit jättegå?
Jag skulle vilja fråga om Berkeley, om han menar att tingen existerade blott när man kvarstod dem med sina sinnen, eller om de också så att säga existerade när man tänkte på dem. Det är bara en detalj, men...
Ja, det blev två forskjelliga. Där existerar erindringsbilder och tankebilder av det. Det minnet att man sanser, säger han, existerar bara där hvor man faktisk sanser. Altså han deler det opp sånn at et magasin, han går helt inn i vesenet. Gud, det kunne gjerne være en mangfold av høyere oversanselige vesener, og også en mangfold av menneskelige vesener, men kun i vesener, og ikke noen ting utenfor vesener. Det er det viktigste. Derfor, alt som skjer er for ham kun i medvetenheter. Men det er riktig nok en mangfald. Det er ikke bare en medvetenhet, det er forskjellige menneskelige medvetenheter. Men bare det er ingenting utvendig, ingenting som faller utenfor, som har en tings eksistens, som fortsetter å eksistere uten disse forbindelser. Gud og de enkelte mennesker, som også er dypere sett, naturligvis hos Berkeley, er en enhet. Men det er mangfalden utenfor, som han benekter. Altså i en materiell verden, tenkt stofflig, som han sier, det er bare en hypotes som er helt unnfoldbar. Ja.
Jag tyckte att han gick väldigt lättvindigt förbi. Det gjorde en väldigt lättvindig jämförelse mellan Johannes Müller och Goethe när det gäller bilden, alltså.
Du menar Björn?
Ja, just det, Björn. Där han bara liksom talar om att Johannes Müller hade färgupplevelser som... Han hade sina färgupplevelser i periferin.
Ja.
Medan Goethe då... hade sina ifrån centrum och ut, och så sa han bara en ros. Men alltså, hur man kommer fram till dessa bilder, där anser jag vara det väsentliga. Goethes meditativa betraktelse av metamorfosen, exempelvis.
Det är ett väsentligt punkt som inte kom fram i referatet. Man kan ju bara lägga ut någonting. Alltså nettopp detta att hos Goethe gjennomtrenger, som Goethe selv sa i det sitatet jeg leste opp, idé, forståelse, arbeid, alt dette gjennomtrenger også det som skjer der i disse bildforvandlinger. Det er en enhet. Et årelangt arbeid hvor han har levet seg inn i plantenes egenarter, er med til stede i det som skjer i bildene. Det er det ytterste sentlige, og det er ikke til man gjør gang til Johannes Møller. Er det noen flere frågor til akkurat dette? Jeg må bruke tavlen av de som vil skrive av som det kan skjønne ut her. igår